Okej, välkomna. Då är det bakom kulisserna. Länge sedan sist vi körde det ju. Mm. Per heter jag. Här sitter jag med en liten panel runt bordet. Mitt över för mig sitter Malou.
Mm, hej.
Välkommen.
Tackar.
Hur är det med dig idag?
Jo, tack. Det var tåget kom som det skulle.
Just det, du åkte ner från Ronneby då?
Ja, jag åkte
från Ronneby. Föredömligt.
Mm.
Mm. Var det lugnt på tåget?
Ja, det tycker jag.
Mm.
Jag var i alla fall lugn.
Ja. Kanske tur det. Och sen snett över mig sitter Roger. Välkommen.
Hej, hej, tack.
Hur är det med dig då?
Jag är rör bra.
Mm. Eller, du var lite irriterad i morse, sa du, när vi pratade.
Irriterad och irriterad, men det var ju en liten incident som hände igår.
Ja, här på redaktionen på Lunds Fontänhus.
Just det.
Precis, och det kanske vi kommer tillbaka till det. Kanske inte just incidenten, men lite så här känsloliv och ilska och grejer tänkte vi att vi skulle försöka prata lite om idag.
Ja.
Sådär. Och sen längst bort, men du är välkommen.
Tack.
Henry sitter på hörnan där. Mm. Välkommen.
Tack.
Hur är det med dig? Är det bra? Har du varit arg idag?
Nej, jag mår bra.
Härligt. Mm. Kul att ha dig här. Så du är välkommen.
Tack.
Och på min högra sida har vi Eva Cecilia.
Hej.
Välkommen.
Ja, hej, det är jag som har vrede.
Är det så?
Nej,
är du full av vrede?
Jag har vrede.
Är det så? Det har varit en stor del av ditt liv, eller?
Inte en stor del av mitt liv, men några år. Ett par år.
Mm. Vad spännande, med tanke på att det är det vi ska prata om lite idag. Då. Får höra. Men är det bra med dig idag?
Det är bra, det är bra.
Mm.
Mm.
Vad gött, du är jättevälkommen.
Mm.
Men jag tänker, om vi bara så här... Du Eva, du säger att du har varit full av vrede i några år sådär.
Några år sådär, kanske 45 år. Jag bara, nej, men jag blev väldigt sur när Olof Palme gick bort.
Mm.
Det tog på mig väldigt hårt.
Mm.
Även om jag var liten och var barn så förstod jag att det var något fel. Liksom att man hade dödat en människa som hade åtminstone, om inte goda värderingar, åtminstone lite retorik som heter duga. Liksom.
Mm.
Så jag var ganska arg, det blev jag.
Men det var en ilska då som på något sätt, en samhällsilska liksom, eller?
Ja, blandat med kulturkrock och allt möjligt.
Mm. Bodde du i Sverige då?
Nej, jag bodde i Nicaragua. Mm. 80-talet. Nej, han var kändis i Nicaragua.
Mm. Ja, precis. Det var ju så. Mm.
Men jag tänker så att det är ganska intressant med ilska, för att vi svenskar, vi är så här, vi håller inne med ilska och konflikter där. Vi vågar inte säga vad vi vill och vad vi känner och vara fria. Men vi latinos bara, ja, yeah, whatever, liksom, flänger och så här.
Ja, men det kan vi komma in på. Men jag tänker lite så här, är inte det bara en myt? Eller är den, alltså så här, alltså, det finns ju någon slags idé här om att det är latinos som är så hetlevrade och lever ut svenska. Vi svenskar är så förbaskat instängda och, och sådär. Men tänker vi, kan komma tillbaka till det. För det kan ju vara någonting man kan utforska lite om det verkligen är så. Malou, hur har du det med din ilska? Alltså så här, har det varit närvarande i dig under livet?
Ja, inte väldigt mycket, det tycker jag inte.
Nej.
Vad skönt.
Och vad tror du... Men arg blir du. Jag har sett dig arg.
Ja, det är klart.
Till exempel. Men, så här, vad är det som gör då att man... Eller för dig då, till exempel, vad är det du tänker kring det faktum att du inte har varit så full... Har du kunnat hantera liksom och få ut irritation och frustration? Eller varför stannar du inte kvar i dig så då?
Nej, det har det inte alltid.
Nej.
Och jag var väl mer hemma alltså, när jag var yngre.
Mm.
Utan jag har väl tagit fram mig lite mer när jag blivit äldre. Så det, liksom, jag kan till och med tänka att nu är det nog läge att bli arg.
Oj.
Ja, men det handlar ju lite om att sätta sig respekt ibland. Också. Är man alltid tyst och lugn och accepterar allt så blir man inte tagen på allvar. Så upplever jag det.
Mm. Okej, okay, så... Olika delar som är spännande här. Så ilska har någon slags... finns det någon pondus och status då, ilska menar du, att det ger det?
Ja. Men det beror väl lite på hur ofta man blir arg. Är det någon som alltid blir arg så är det ingen som bryr sig till slut. Mm. Men är det någon som sällan blir arg så börjar folk fundera. De kanske blir lite rädda också. Men det är väl lite därför också som det inte är bra att bli arg för ofta.
För det blir så här lite vargen kommer.
Ja, och i Sverige så tror jag. Jag tror faktiskt det. Så är vi lite rädda för känslor, framförallt ilska.
Mm. Ja, för jag tänker att det är spännande då. Just, jag tänker också det som Eva var inne på, som du, det här med att... för ilska är ju också en lågstatuskänsla. på något sätt. Att man, blir man arg, då har man tappat det och då är man sådär. Men du hävdar ju också att det finns en annan sida av det då. Och det är ju spännande att det kanske inte är så enkelt liksom.
Men jag upplever det som att om någon som har haft ilska och tänker nu har någon trampat på mig på mina tår och det händer om igen och det händer om igen och man säger inte ifrån, då byggs det ju upp liksom igen. Och det ger liksom inte så här pondus, känner jag, att nej, nu sätter jag mina gränser. Det är lite så, man behöver sätta gränser.
Men frågan är absolut. Jag tänker mig att just i det här fallet då, hur andra upplever det. För status och pondus är ju utifrån vad andra upplever, inte vad man själv... Du tänker man då att du till och med har tränat på ett varg kanske, för att du behöver liksom markera för din egen skull. Och det är klart att om man aldrig blir arg inför andra, om man är den personen, så reagerar folk. Men det kan ju också reagera med, det kan ju också reageras med rädsla. Sådär ju.
Jag reagerade på det du sa, att det är låg status. Vad skulle det vara det?
Jo, men jag tänker lite så här att alltså, i samhället, alltså rationalitet är ju någonting som skattas högt liksom, i diskussioner, i grupper. Så här att när man blir arg och börjar skrika eller så där, så då har man liksom tappat sin status
för
i gruppen väldigt ofta.
I affekt och då blir det inte så bra.
Nej, men precis. Aha. Så att det kan ju verkligen gå på båda håll, de här bitarna.
Är det mer så i Sverige än i som latinosländer till exempel? Att rationalitet skattas högre här? Eller?
Nej, i mitt hemland skattas rationalitet inte så mycket. Det är lite olika kulturer, men folk går lätt i affekt liksom, så det blir så här väldigt orimligt onödigt.
Konflikt?
Ja, fast å andra sidan, min kusin och hennes mamma, min moster brukar bråka på morgonen. Det är som någon slags liksom så här check. Det här är dagens liksom närvarande lista liksom. Ja, men du har inte gjort det där och du har inte gjort det där. Ah, okej, då gör vi det och så gör vi det. Så blir det bra.
Men är det verkligen ilska då? Det låter ju mer som ett sätt att vara med varandra.
Det är som konfliktplanering på något vis liksom. Men det måste vara så att de skäller på varandra. Och så finns det också.
Men är det trevligt då?
Alltså, det är roligt att titta på.
Jag tänker, Henry då? Hur har du det med din ilska? Brukar du bli arg?
Vad det är.
Jo, såklart. Men jag tänker, när blev du arg senast?
Jag kommer inte ihåg nu.
Hur blir du när du blir arg?
När jag var liten och i tonåren så brukar jag slänga saker och sånt och... Ibland lär jag på mamma och pappa och sådär. Skrek jag och sånt liksom. Det är väl lugnat ner sig lite nu, men bland annat jag är bara tyst liksom. Har det inom mig själv.
Okej, du drar det inåt liksom. Är det mer så i vuxenlivet att du tar in det?
Ja, precis.
Vad tror du det beror på då?
Det kan vara det att jag inte... Jag inte våga, men jag kände på att skrika ut lite på samma sätt idag som jag gjorde förr. Liksom. Det är klart att jag kan säga vad jag tycker och tänker, men som en tjejkompis som jag... Vi har en gång och hon kan ju verkligen rita ifrån. Liksom. Hon, säg vad tycks. Sen tänker, men tycker, men jag håller mig mest tyst tillbaka dagen. Så.
Men är det skönt då, tycker du? Alltså du sa att som vuxen så har du inte samma behov kanske då. Sådär. Men är det så att du lägger band på det, eller är det en skön känsla att du blir inte arg så ofta nu liksom?
Alltså jag behöver ju ibland skrika ut och må på band, men ibland så vill jag ha det inom mig liksom.
Men är det ett problem för dig?
Ibland kan det vara. Ibland måste jag säga ut, men ibland så Det beror på vad det är liksom. Men de har sagt till mig på, här på hotellet liksom. Du får lugna dig henne. Och så liksom jag kört och säga vadå lugnar du då? Precis som att det är mitt spel. Liksom.
Jag brukar få, jag har aldrig upplevt att vi, man skulle behöva lugna ner dig. Men
de kanske skämtar med dig.
Jag vet inte.
Det är ironiska.
Men Roger, du sa eller vi har pratat mycket så här, känner man. Du sa, har sagt flera tillfällen så här, men du var argare förr.
Ja.
Och nu är du inte en arg person på det. Vad skulle du klassa dig själv som en arg person förut?
Ja, av och till. Lite då och då.
Jo, men det
var varannan dag.
Var och varannan dag.
Ja, men alltså en gång i veckan i alla fall blev jag väl arg. Så att jag inte kunde kontrollera mig riktigt.
Och vad innebar det att du inte kunde kontrollera dig?
En gång slog jag hål i en vägg.
Jag har slagit sönder en toalettstol.
Ja, det kan man också göra.
Brutalt.
Men det låter ganska brutalt när man sjunger i replokalen också.
Det är många brutala saker, men vi hänger kvar lite vid det då. Jag tänker så här, det här med att man... Vad är det då som gör att du... har du samma liksom som händer lite, att du håller det inom dig? Eller är du inte lika arg person längre då?
Jag är inte en lika arg person längre.
Vad var du arg över då för då?
Jag blev arg på döda ting när det inte gick som jag ville.
Men om man försöker analysera det lite, tänker jag. Det är spännande så här. Malou har gått andra hållet och liksom tränat på att visa sin ilska. Och du har gått andra hållet från det då kanske. Så att, men, eller gått andra, men du har inte tränat på det. Du kanske bara blivit en mindre arg person.
Ja, så är det. Men man tränar ju samtidigt, för man vill ju inte bli arg. Så man kan säga att man tränar genom hela livet, men... När man blir äldre så blir man inte lika arg. Och då kan man ju tolka som att det har gett resultat. Men det kan också tolkas som att man har blivit äldre.
Vad innebär det då när man blir arg? Så det vill man ju inte. Alltså, vad innebär det? Vad händer när man blir arg? Liksom? Både för en själv och för... Alltså,
jag blixtrar till.
Jag tror att för min egen del, alltså min ilska handlar mycket om lite ego. Att man tänker, nu var någon dum mot mig. Och så tänker jag, och så måste jag liksom, det är mitt ego att försvara det egna liksom. Men
måste man det med ilska då liksom på något sätt? Eller kan man träna på att säga liksom att markera så här, du, det där känns inte okej liksom?
Ja, det tycker jag också. Men innan var jag så jättearg och ilska på allt möjligt. Och det är klart det är en trauma bakom det, men jag kände liksom att just, jag kom på en tanke bara så här, att det är så himla onödigt att vara arg. Som du sa, Roger.
Vad sa jag?
Att du vill inte vara arg. Du känner att du inte vill vara arg.
Nej, man vill ju inte det.
Nej, jag kände också det. Bara, vad är för anledning att vara arg? Liksom?
Men jag blir lite nyfiken då på när ni båda säger att man vill ju inte vara arg. Vad är det som händer i en som gör att man inte vill? Mår man inte bra när man är arg då?
Nej, men det är det att man vill ju passa in i samhället.
Ja, jag tycker att det är obehagligt att vara arg om man säger så. I alla fall man men alltså på något sätt är det obehagligt. Det är liksom, det ger ju inga positiva känslor.
Nej.
Inte det efteråt heller, det ger bara tomrum liksom.
Jo, men det kände jag också. Jag tolkade mig själv som att, men varför är jag arg nu? Det är så himla onödigt slöseri med energier.
Ja, precis.
Och då tänkte jag, men hur ska jag passa in i samhället om jag är arg och skäller på alla andra? Då är det väl lika bra att vara så här lugn och bara tänka att ja, de kanske hade en dålig dag och tittade snett på mig.
Men jag tänker Malou då, Roger säger här, och Eva, men en tomhetskänsla, att man mår ju inte bra av att bli. Men vad du då, när du har tränat upp att visa din ilska?
Jag inte riktigt, för jag kunde bli väldigt arg när jag var i tonåren. Det var sån här revolt mot föräldrar och så vidare. Men det värsta, när man då blir arg, det vet jag kanske tog udden av det lite. För då vet jag, har jag ett minne av något tillfälle jag blev väldigt arg på mina föräldrar. Och det låg frukt i en fruktskål. Och jag kastade iväg frukten. Och ingen höjde på ögonbrynen. Och tiden gick och jag hoppas att det skulle bli någon reaktion. Ingen reaktion, så jag fick gå och plocka upp frukten och lägga tillbaka den. Så då får man en liten känsla att är det meningslöst så får man väl låta bli och bli arg.
Ja, vilken
andra klimat. Jag minns detta väldigt.
Ja.
Men det kanske är så att man vill ha en reaktion. Eller ja, inte alltid kanske. Ibland kan man kanske inte kontrollera sin ilska. Att det bara, som du var så rolig, att det bara smäller till liksom.
Sådär. Det var ju oftast när jag var själv hemma.
Mm. Ja, när du var själv?
Ja, för att... Jag blev arg på döda ting, så att säga.
Mm.
Men det inte gick som jag ville. Om jag spillde eller vad jag nu gjorde för någonting, så blev jag arg.
Mm. Skulle man kunna härleda det? Liksom, ilska tänker jag ofta har med frustration att göra också.
Mm.
Känner du igen det?
Ja.
Mm.
Man blir frustrerad när det inte funkar som man vill. Liksom. Mm. Man inte kan få i ordning och få ihop en IKEA-möbel eller vad nu en kan vara för någonting.
Mm. Men jag tänker att det är också intressant utifrån att det finns olika grad. Vissa grejer på något sätt berättigar ju en ilska. Och vissa grejer berättigar kanske inte en ilska. Kan det vara så?
Ja, men det kan man ju säga. Men då får man ju tänka så att det som berättigar ilska, det är när man blir arg på andra människor.
Mm.
Inte när man blir arg på döda ting.
Mm.
Det berättigar inte ilska.
Gud vad intressant. Så att det, om någon är, om man blir arg på någon, då blir arg på Malou nu.
Ja.
Men det kan ju inte alltid vara berättigat. Det kan ju inte alltid vara berättigat för att det är en människa. Eller?
Nej, alltså det är det ju inte. Men när det väl är berättigat så är det ju positiva. Alltså då får man ju trots allt något positivt ut av ilskan.
Mm.
På något sätt. Va? Mm. Om man känner sig att jag har rätt. Då kan man få någonting ut av ilskan. Om man så att säga opponera någon som man tycker respekterar en eller så här liksom.
Mm. Och samtidigt så sa du alldeles nyss också, och Eva, att man fylls av tomhet också. Gör man inte det då?
Nej, jag tror inte man gör det lika mycket om man inte har blivit arg på någon utan anledning.
Mm.
Alltså för att man har gjort något fel själv och så blir man arg på någon annan eller någonting sånt, och då känner man nog inte det så positivt efteråt.
Mm.
Men att man har fått utlopp för sin ilska mot någon annan och kommit undan med det, så att säga, det kan ge en positiv känsla.
Och kommit undan.
Ja, just det.
Ja, men det finns inget om någon mobbar en, sånt, det händer ibland att det är så, då är det lite skönt att liksom bara, nej men jag ignorerar människan.
Mm.
Eller sätta till på skarpen som du Malou vill göra, att det blir en gränssättning och det känns skönt att det känns befriande liksom att nu satte jag det ordet där på korrekt liksom.
Mm. Och ändå kanske finns en tomhetskänsla. Jag tänker vi bara välkomna dig, Mattias, som hoppar in lite här. Du var tveksam. Det var
men nu intressant diskussion.
Ja, okej, Mattias, hur är det med dig?
Det är bra.
Okej, vad var det som var intressant med det här? Vad kände du?
Det är intressant just med frustration som kan fylla en när man känner ilska.
Mm.
Jag tänkte själv när jag var ung. Fick jag in några öl så kunde jag skälla ut människor helt oprovocerat.
Helt oprovocerat?
Alltså störa mig på andra människor, känna frustration och omgivning.
Men då var det en ilska som egentligen handlade om någonting annat, men som du fick ut då på det, eller?
Ja.
Mm.
Lite butterhet liksom.
Mm.
Här är inte det.
Lite ilska. Och så var det fotbollssport också till exempel.
Mm. Just det, är det jag tänkte på.
Aggression liksom, som man stod på läktaren där.
Mm.
Då kunde man känna vrede liksom. HIF mål liksom. Fy fan, vilken känsla. Man blev så jävla arg.
Men det här är ju såklart, det finns ju en stor problematik med fotbolls våld liksom. Så, men är det då så att det... Det kanske man inte vet, men är det så, då tänker jag att man, när du berättar, att man fylls upp av att man utnyttjar den kanalen. Precis. För att få ut en jäkla massa olika känslor då.
Exakt.
För vrede är ju egentligen lite svårt att härleda till att motståndarlaget gör ett mål, och då känner man righteous anger.
På senare har jag blivit mycket lugnare, och det är skönt. Alltså.
Mm. Alla blir lugnare. Alltså.
Tomhet och frustrationen fylls med lugn.
Mm.
Och jag föredrar att vara lugn och vara arg nu, alltså in med harmoni liksom. Jag utvecklade en liten andlighet, så kunde det ge mig lite distans till vreden.
Så att alla runt bordet här då har liksom lugnat ner sig, utom Malou som har varvat upp då på senare år.
Ja, men argsinthet behöver inte vara negativt.
Mm.
Alltså det kan ju finnas, för mig, jag kommer ihåg min pappa i Nicaragua. Han sprang efter en tupp med machete i hela trädgården för att den gol jättehögt. Och han var så förbannad liksom. Han bara, jag ska fucking döda dig jävla tupp. Man bara, okej. Och så bara liksom, han var ju skitarg, förbannad. Mm. Han ville ju sova liksom.
Mm.
Men tuppen var sån jättestark.
Fick han tag på tuppen?
Nej, det är det.
Tack och lov. Men det är ju intressant där hur man lever ut sina... Mm. Man blir... Man kanske mår du bättre då, Mattias, skulle du säga nu i det här att inte bli arg på det sättet då? Liksom. Får du ut med de känslorna?
Jag tycker lugn, jag tycker inte heller behöver bete om man är passiv. Liksom bara, inte bry sig. Liksom.
Mm.
Man kan vara mer engagerad när man är lugn. Titta på omgivningen liksom. Fyller det med vrede eller är det lugn? Gå in i lugn i situationen. Det föredrar jag.
Men är det liksom egentligen att du har samma känslor men den energin kan du kanalisera på något annat sätt?
Okay.
Vad är det som har gjort det? Vad har du tränat på det då?
Ja.
Eller spela åldern in
här? Existentiell förhundran har gett mig lite nyfikenheten gjort att jag blivit lugn.
Mm. Existentiell förhundran.
Alltså att man fylls av lugn, nyfikenheten. Man letar inte efter fel så mycket i ilskan.
Mm.
Och det föredrar jag.
Letar inte så mycket fel. Nej, jag förstår det. Precis. Jag tänker så här, precis, du var inne på det, Roger, här, lite anledning till att vi pratade om det här ju egentligen. Det är ju så för du blev arg igår. Vi hade en liten händelse här där du blev arg.
Andra gången jag blev arg på fontänhuset. Första gången du sett det.
Ja, jag har inte sett dig arg så. Nej, precis, när du liksom höjer rösten och dänger papper i skåp och sådär liksom. När var första gången?
Det var på AC, alltså på den här personen AC. Som jag blev arg. Och det var väl inte berättigat direkt. Det var ju trots allt mitt fel ändå att han reagerade som han gjorde.
Mm.
Men det var ändå rätt så skönt att bli arg på honom.
Mm.
Han ska ha det.
Okay. Nu skämtar vi lite här, får jag säga då. Men jag tänker lite så här då att ja, och du pratade lite om du känner dig lite irriterad idag, du känner viss tomhet och sådär. Det som jag tänker lite på, nu befinner vi oss till exempel, vi är ju på Lunds fontänhus. Det är en rehabiliteringsverksamhet för människor med psykisk ohälsa.
Mm. Mm.
Och vad tänker ni, hur ska man förhålla sig till ilska? Liksom här är väldigt mycket människor, det är en grupp, väldigt stora grupper människor. Liksom, min bild kanske av rehabilitering och vård kan ofta vara så att man... nu gäller det att vi inte ska bli arga, nu ska det vara lugnt och då mår folk bättre. Så här. Har ni någon reflektion över det? Liksom, får man bli arg? I den här typen av verksamheter?
Alltså, jag blev arg för någon vecka sedan och hade ett ganska stort utbrott.
Mm.
Och jag kände liksom att ingen... Det var ingen som fångade upp mig.
Mm.
Och folk blev rädda för mig.
Mm.
Och jag upplevde inte att jag är en farlig människa. Men det upplevs ju så när man liksom blir så här, du säger dumma saker. Eller någonting starkt, liksom. Och då känner jag med det här med psykisk ohälsa att det är också viktigt att... Jag blir väldigt arg när jag känner mig stigmatiserad.
Mm.
Att jag finns inte i ett jobb i samhället. Liksom, att jag känner liksom att jag... Ibland är man så arg att man vill inte ha hjälp.
Mm.
Man bara, jag är så sur och ledsen och sur och allting är bä. Och då vill man inte, men så, jag har reflekterat över den känslan. Och jag tänker så här, är det någon som kommer fram till dig? Hur mår du? Alltså, hur är det?
Mm.
Och så jag tänker jag, men då får jag ju liksom koppla om och tänka att jag vill ta emot den hjälpen.
Mm.
För det är inte lätt om man är arg och liksom på samhället och, eller att någon så ser så eller utan datten. Någonting som gör mig arg är liksom när folk skrattar åt andra, inte bara åt mig, men folk får ju skratta med varandra liksom, tänker jag. Eller, alltså...
Såklart, men tänker vi försöka hålla tillbaka till det här nu om vi pratar om att ilska i en, i en verksamhet till exempel. Så här, hur ska vi förhålla oss? Alltså, så här, vad är er erfarenhet här med, är min bild felaktig är att det finns en idé om att man får absolut inte bli arg i med människor. Herregud, psykisk ohälsa är livsfarligt också. Vad händer om människor med psykisk ohälsa blir arga? Liksom?
Jag tänker att
Ja, vi väntar lite. Jag tänker att vi pratar lite. Vi tar Malou och sen Roger.
Ja, jag bara tänkte på det som du sa innan. Att jag tror att det många gånger handlar om att se den här människan som blir arg också.
Mm.
Att de flesta läser det. Vissa människor mår bäst av att bara få smälta den här ilskan i lugn och ro.
Mm.
Och sedan kanske man kan prata med dem.
Mm.
Andra vill att man resonerar direkt, att man får ett samtal.
Mm.
Att det handlar lite om att folk här på Fontänhuset kanske skulle bli lite bättre, framförallt handledare på att känna in lite.
Ja. Hur tänker du då? Alltså, kan du specificera lite? Känna in i vilka situationer då?
Ja. Det finns ju personer som jag vet som gärna går ut och smäller igen dörren till exempel.
Mm.
En sån person tror inte jag man ska springa efter.
Mm.
Utan låt den människan få komma tillbaks när han eller hon känner att det är läge för det.
Mm.
Andra kanske är så pass arg och ändå är kvar. Så att det kanske är bättre att bemöta den här personen och resonera på ett vettigt sätt. Och det finns många andra.
Nej, nej, att det är olika don för personer.
Mm.
Vad tänker du, Roger? Du hade någon tanke också där.
Jag tänker att det är inte bara normalt. Man bör eftersträva att man rensar luften ibland. Men man får ju liksom inte låta det gå till våld.
Nej, gud, nej.
Men man, alltså det är nog inget fel i att man kan rensa luften. Det är nog bättre det än att man alltid sitter tyst och tar det, om man säger så.
Mm.
Jag brukar mest sitta tyst och ta det, men inte igår.
Men ta det, det beror, alltså, känner du att du har behövt ta en massa grejer? Eller?
Ja, det kan man säga.
Aha, okej. Okay.
Alltså det är ju lite olika med olika personer. Och jag försöker ju undvika de personer som jag tycker orsakar mig mest besvär.
Mm. Så är det väl i och för sig med människor överhuvudtaget. Man funkar ju med olika människor och ibland så känner man att vissa personer inte, nej, det här nu kan det bli jobbigt. Eller så här. Det ingår väl också liksom såklart i det mänskliga relationer, tänker jag. Så det är väl kanske socialt smart ändå.
Ja, men jag tänker, för att verksamheten ska fungera så är det nog bra att det blir lite utbrott ibland.
Mm. Ja, intressant att det behövs små explosioner.
Ja, små explosioner.
Ja, jo, precis.
Inte alltid.
Därför att vi samlar på oss grejer, tänker ni då?
Ja, 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 visst.
Men alltså riktiga vänner kan ju blåsa på varandra och sen vara vänner i en vecka, två veckor, en månad därpå. Alltså,
en
riktig vän stannar ju alltid kvar.
Jo, men då tycker jag att då ska man inte vänta en vecka, två veckor, en månad.
Nej, men
utan det ska gå snabbare än så. Alltså man får ju på något sätt, man får inte vara långsint.
Nej, inte långsint. Det är inte det jag menar. Jag menar det bara att man kan liksom komma överens även om man har olika åsikter.
Ja, men det måste man göra.
Som att man är överens. Inte överens med det.
Men det är klart att det, någonstans finns det väl också gränser. Mm. Jag tänker att i ilska mot varandra så kan man ju också passera gränser. För mig skulle det till exempel vara rätt konstigt att tänka att oavsett vad som sägs eller görs eller händer så man är ändå, alltså per automatik är man vänner. Alltså, är inte det att ta varandra för givet då? På något sätt. Eller?
Jo, på sätt och vis är det ju det. Men samtidigt så är det ju så att vänskap övervinner ju sådana hinder.
Ja, men vadå per automatik?
Kanske inte per automatik, men den överlever sådana hinder.
Mm. Inte per, men den gör det.
Ja.
Låter religiöst.
Nej, det har inte med det att göra. Jag tänker bara högt liksom.
Mm.
Men lite tillbaka till det här med latinamerikanska grejen. För i mitt hemland är alla varma och så här pratar med varandra.
Mm.
Men här i Sverige är det mer så här, du kan bli min goda vän om du är, om vi har träffat varandra i 10 år.
Men nu hänger jag inte med riktigt.
Alltså, svenska är lite så här, jag upplever att svenska tar lång tid att lära känna.
Mm.
Och här har vi ju blivit liksom som en familj. Alla känner ju alla liksom. Alla känner av varandras tokigheter och så, men det behöver inte vara negativt. Det jag känner liksom att jag tycker ibland snappar jag upp andra människors liksom galenskaper för att, som inte behöver betyda att det är en sjukdom, som att det är en diagnos liksom. Utan jag upplever liksom att jag är lite crazy så här, alltså.
Men det är ju en annan sak, tänker jag, för att det är ju jag har alltid personligen varit väldigt jag drar öronen åt mig lite kring det här familjebegreppet. Jag tänker familjer är ofta inte helt friska liksom.
Nej.
Så att det kanske man inte ska eftersträva, ja. Tänker jag. Så och jag tänker att är det vettigt att vara så här, ah, men alla vet, jag är lite crazy. Är det ett bra sätt att förhålla sig till?
Jag menar bara
liksom?
att förhålla sig till diagnosen gör, jag vill liksom inte bli stigmatiserad att jag har en diagnos. Mm. Liksom. Det är nog ingen som vill det. Eller jag menar att det har ju blivit öppnare för det sättet. Men jag känner liksom att jag vill gå ifrån stigmatiseringen genom att tänka att jag förstår att du är lite crazy. Alltså du har dina craziness. Någon annan kan uppfatta mina craziness som negativt. Någon annan kan uppfatta mina craziness som positivt. Mm. Det beror ju på personkemin också.
Mm, absolut.
Jag tänkte på det att, som Roger sa, att han blir aldrig så arg så att han skulle slå någon eller så. Men en del människor blir ju så arga.
Mm.
Och då är det ju lite svårt att veta hur man bemöter dem.
Mm.
Ja.
Och en del människor plågas av sin ilska.
Mm. Absolut.
Och att det kan vara en ihållande ilska, och det är också lite frågan om man kan hjälpa dem eller hur de kan hjälpa sig själva.
Mm. Nej, men precis, jag tänker att ilska är ju intressant, att det har vi varit inne på lite, att det rör sig på många olika håll. Det kan vara väldigt skönt och viktigt att få ur sig saker med ilska, men det kan också ge en tomhetskänsla. Det kan också bara skapa negativitet. Det kan vara ett problem. På båda håll kan vara problem om man aldrig blir arg. Det kan bli ett problem om man blir arg för ofta. Så det är ju väldigt komplex.
Ilska förknippas med ångest och panikkänslor.
Ja, vad händer då liksom?
Då vet man inte vad man kanske gör. Tänker sådana som verkligen blir våldsamma. De kan inte kontrollera det. Vilket leder till aggressivitet. Ångest, panikkänslor.
Det låter ju som en ond cirkel.
Ja, liksom. En ond cirkel.
Jag kommer ihåg min pappa. Han kunde inte hantera ilska. Han sprang ju bakom tuppen och han slog min lillebror också, och det kan gå igen. Det var en pärs, det var inte roligt, men han har ju liksom utvecklats så himla mycket. Nu är det jätteinne med självutveckling liksom, och det är skitbra tycker jag.
Mm. Men jag tänkte lite på det här med, jag vet inte vad jag tänkte på, jag tänkte det här med ilska just här på Lunds Fontänhus, och du pratade om stigma, Eva.
Om familjen.
Och, ja, men vi måste tänka lite så här att, nej, det är klart som fast man ska jobba mot stigma, man vill ju bli stigmatiserad. Men då har vi den där klassiska också då, och du är inne på det med att det är ångest och panikkänslor.
Mm.
Och då kan ilskan vara ett sätt att på något sätt både få ut det, men det kan liksom generera ännu mer av det. Så, men är det... Kan man liksom tycka att, jo, men den här, som du var inne på, crazy här, sa ju du, Eva.
Ja.
Men om den här personen, jo, men den här personen har den här problematiken, så det är helt okej att den personen bara exploderar och skriker och har sig. Är det så?
Nej,
kan man
det,
tänka
det är
så
okej. Okay.
Liksom?
Alltså, det som är okej okay, är om någon fångar upp människan.
Mm.
Bakom som du sa, man måste liksom fråga, så hur är det med den människan egentligen?
Jag tycker det är väl inte okej, men samtidigt så har man ju en realitet att förhålla sig till. Den personen reagerar så.
Mm.
Så det blir på något sätt okej i alla fall, fast det är inte okej i tankevärlden, men det händer.
Mm.
Och man måste förhålla sig till den personen.
Mm. Men hur ska man möta det, tänker du då? Liksom? Om det är något återkommande till exempel?
Ja. Jag brukar... Jag till exempel en person här på Fontänhuset som reagerade mot mig på ett konstigt sätt. Det var helt det var inte någon anledning till att han gjorde som han gjorde. Men jag drog mig undan från den personen.
Mm. Jag hade tänkt att det är ganska naturligt. För det är ju ändå så att ilska kan ju det kan ju skapa oro i ett rum.
Ja.
Liksom.
Ja.
Sådär. Och samtidigt, precis som ni säger, så är det ju viktigt att man möter upp den som på något sätt relaterar och möter den personen som är arg. Jag tänker nog också att det är det bästa sättet att liksom
men,
hantera och dämpa situationen. Ja. Liksom.
Men just den här personen hade ju problematiken som var sådan.
Mm.
Att han kunde, att han blev så.
Mm.
Så det hade ju att göra med hans diagnos, eller vad man ska säga.
Mm.
Och därför så ansåg jag att det bästa var att inte söka upp samtal med honom längre.
Och den där är ju spännande, tänker jag, att det kan ju vara så, man kan ju koppla grejer till diagnos och så. Om jag får ta dig som exempel, Roger, så är det ju spännande då att du berättade ju förut här att när du var yngre eller så var du en arg person, att du liksom, du blev arg på döda ting och sådär. Du har ju en diagnos som du har burit med dig under stor del av ditt liv. Så du, och den har du ju fortfarande så här. Skulle den, hade den någonting med din, den här ilskan någonting med din diagnos att göra?
Nej, alltså inte med min diagnos. Den diagnos jag har är ju någonting som jag fick när jag var 25 år. Utan det här var ju oftast för den tiden.
Och då var, hade diagnosen innan
det. Det var en, alltså det kan ju vara så att jag har en annan diagnos också. Eller del, eller att jag har i alla fall egenskaper som är släkt med den diagnosen. Och då kan det ha påverkat, ja, det kan det ha gjort.
Och då tänker jag att det är väldigt intressant om man resonerar utifrån där. Ja, men den här personen blev så arg och det är kopplat till diagnos. Absolut, och det vet vi ju alla att det kan vara. Samtidigt då så har ju du då jobbat med det och är inte en arg person på det sätt du var. Men du har samma diagnos ju.
Ja.
Så att, vad går då gränsen för ansvarstagande och lägga saker på diagnos och inte? Förstår ni bara att det blir ju spännande liksom?
Alltså, någonting jag har sett som, sen vi har gjort podden, sen vi bodde på Kävlingevägen, så har många människor växt i sig själva liksom, att blivit mer liksom, eller jag brukade påpeka det då när vi hade bråkat i podden att ja, men vi får ta det lite lugnt att förstå att den andra inte tycker som jag och försöka förstå den andras synsätt.
Men vi brukar väl inte bråka
i podden? Nej, men det var ganska bråkigt i början.
Va?
Ja.
Har du tagit?
Jag upplevde det som att det var väldigt
förträngt här. Helt.
Ja. Nej, men jag upplevde det så. Jag har sett hur människor växer. Alltså, utvecklas och liksom.
Så fontänbubbel är svaret?
Fontänbubbel är svaret. Peace sign.
Vad tänker du, Malou, om det här med diagnos, ilska, ansvar, bli äldre, hantera?
Jag vet inte. Men jag tror ju att även om man har en diagnos som gör att man kanske är mer arg, så kan man få hjälp och komma till rätta med det mer eller mindre i alla fall. Det kan ju också vara så att man har en ursäkt, jag har en diagnos, alltså får jag göra så här.
Det är fel.
Det är lite som att man gör inte vad som är för pengar.
Förlåt Eva, hur tänker
man,
du då?
Nej, men alltså så här, man, det är den ingången man har liksom. Alltså, vad var det du sa, Malou? Du sa någonting som jag reagerade på jättesnabbt. Bara. Du nämnde att, att man inte gömmer sig bakom sin diagnos. Ja, det, för min del är det lite på gränsen där att man, det är så och inte.
Men, spännande, hur tänker du då?
För jag tänker så här, alltså, jag upplever mig själv som ganska så högfungerande i min diagnos. Men det kan hända att jag mår dåligt och liksom jag har skrikit i min lägenhet. Och polisen och hela cirkusen, och skitamma. Men jag tänker så här, jag upplever att jag är en väldigt kreativ person. Och för mig är fundamentet liksom en kreativ plats där jag kan vara den jag vill vara, den jag är.
Men förlåt, jag går tillbaka till det du sa där, att du gömmer dig lite i din diagnos. Ja, säga.
Hur just menar det. Du då? Jo, det var det jag skulle säga. Jo, för att när man ska söka fonder och sånt så är det ju liksom, ja men, det är, jaha, men gud, alltså, ja lilla Eva, ska du söka fonder för du är så fattig så du kan inte jobba och så här. Och då tänker jag, det är väl bra att jag kan be om ett läkarintyg och ha den, inte skyldighet, men tryggheten i att jag kan söka fonder och slippa liksom ha skulder. Och jag har till och med även liksom så här företagat för en del fonder jag har haft. Och har liksom vill starta en ny firma nu som.
Jag hänger inte riktigt med för du gömmer dig i diagnosen. Ja, det skulle vara att söka, du kan söka pengar för att du har en diagnos.
Ja,
eller
men
fast å andra sidan kanske
jag kan ju inte söka fonder från de här sjuka människor, änklingar och ditt annat, de har för villkor. För att om jag hade varit frisk, så att säga.
Mm. Ah, ja, okej, okay, men...
Ja.
Ja. Nej, okej.
Okay. Men jag upplever att jag är frisk. Alltså, jag känner inte att jag är liksom...
Mikael, är du med? Kan vi välkomna dig till bordet här, eller?
Ja.
Mm, välkommen då, Mikael. Det var ett tag som vi hade bakom kulisserna och du slank in här sent. Vi har pratat ilska. Och lite utifrån egentligen en specifik situation som hände här igår. Vi pratade lite om hur om man får bli arg i en verksamhet för rehabilitering av psykisk ohälsa och såna här saker. Har du några tankar kring det här eller kring egen ilska, hur man ska hantera ilska liksom?
Nej, det är så här att jag tror att när man är arg så vill man oftast det inte. Då vill man oftast man visar det att man vill inte lyssna alltså.
Mm.
Men många gånger så är det väl också så att man inte visar så mycket att man känner sig arg heller.
Känner du dig arg ofta? Till exempel här, om vi nu utgår specifikt från Fontänhus där vi befinner oss då.
Ja, jag kan känna mig arg, men säkert att jag gör det utåt, så det är lite komplicerat med det. Jag kan, kanske, jag vet inte, jag kanske är arg på mig själv istället, jag vet faktiskt inte.
Mm.
Men att bli arg på någon annan, då är det ju en reaktion alltså.
Mm.
Men det är... Folk kan ju vara irriterande också när man pratar. Jag vet inte vad skillnaden där egentligen är. Alltså.
Mm.
Men om vi säger att du pratar med någon och den inte vill lyssna på vad du säger, då kanske du ryter till då.
Mm.
Och visar att nej, du lyssnar inte. Du ska svara på ett helt annat sätt. Alltså. Man blir arg då för att individen kanske inte svarar som man vill.
Nej, men då tänker jag ändå att det var liksom vad berättigar ilska liksom så här. Men för då måste ju ändå finnas någon form av gradtal i ilska liksom. Du kan ju inte flippa ut och smälla någon på käften för att du inte lyssnar till exempel. Eller man ska ju aldrig slå någon på käften såklart.
Men alltså det kan vara mycket ilska i depression alltså, för att när man känner att det inte går så blir man arg då.
Mm.
Blir du arg?
Ja, förlåt Roger, vad skulle du säga?
Blir du arg på döda ting?
Nej, jag vet inte. Nej, jag tror inte det.
Nej.
Jag tror inte man blir det.
Det är intressant mellan olika debatter eller kommunikation. Det är ju att ofta så vill den som säger någonting säger egentligen samma sak som den andra fast på olika sätt. Och då tycker de att ja, men jag måste överrösta honom. Ja, men jag måste överrösta honom tillbaka. Så bara, nej, men det handlar ju om samma grej. Liksom.
Mm.
Ja.
Nej, men det kan ju... Så kan det ju vara. Eller så är det ju ofta, såklart. Och det kan ge upphov till alla andra saker. Men Mikael, du har ju inte varit med så länge här nu. Men har du... liksom...
Nej.
Har din ilska förändrats genom åren? Där vill jag prata lite här. Mattias, Eva, nej, och Roger, alla det blir lugnare med åren. Malou har tränat på att bli
nej, det vet jag. Nej, jag men kan inte svara på det. Nej, jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Jag tror inte det.
Men du är bara ung än så länge.
Jag vet. Nej.
Men konstant ilska?
Nej, och nej. Jag, nej, nej. Det går inte att jämföra med år igår. Inte.
Nej.
Att, nej, men som man säger, ja, men jag kände mig arg alltså. Nej, du var inte arg. Nej, jag vet inte att man har...
Får man bli arg till exempel här? Får man bli arg på Lunds Fontänhus?
Det finns ingen som har bestämt att man inte får vara arg här.
Nej.
Men det behöver man inte alltid vara arg.
Jag vet inte om det är samma sak som att vara osams och vara i konflikt att vara arg.
Men det är ju intressant, ja precis. Nej, där går väl olika gråzoner liksom. Jag ser, vi har fått ytterligare en gäst vid bordet här.
Hejsan, jag heter Fabio Vattnen.
Och det är ju väldigt intressant med personer som kom in 2 minuter innan det ska ta slut här. Som har suttit och sugit på någonting så här. Vill du presentera dig?
Mm, Fabio Vattnen här.
Vi känner ju dig, Fabio Vattnen.
Kommer till hela vägen från Österlen.
Mm.
Och alltså rent praktiskt, vi har ju en riktlinje att man inte kan vara här om man är ett hot.
Men är ilska alltid ett hot?
Nej, men frågan är när ilskan när personen inte kan hantera ilskan och uttrycker det med våld eller hot. Så det är klart, det måste inte handla om hur arg man är. Folk kan vara jätterasande men vara skickliga på att hantera det på ett konstruktivt sätt. Men generellt är det kanske att folk, ju mer arga de är, desto mer impulsiva blir de. Och då kan det vara att de tycker kanske antingen hotar eller något som inte explicit förbjuds, men kanske man ser med väldigt glåpord eller grova personangrepp eller hets mot folkgrupp eller något sexistiskt, då är det problem. Men jag tror ilska också det att det är ingen behaglig känsla. Alltså, men jag tror att rent praktiskt evolutionärt fyller det två funktioner. Dels är det att det är som ett alarmsystem. Du ska liksom förstå, jaha, någonting är fel. Någon har varit elak eller whatever. Och sen två är att det, den får det att handla. Sen om det handlar verbalt eller fysiskt, det kan skilja sig åt. Men jag tror att om många är, kanske blir allt för impulsiva, ju ilskare de blir, då blir det mindre accepterat att ha den känslan. Men det betyder ju inte att känslan är förbi den.
Nej, men jag tänker att det är intressant att du säger det, precis, det finns någon stigande grad liksom, och det finns, men det kanske finns en, och jag tänker bara kopplat att kontrollera det själv. Jag tänker att det Eva var inne på förut är att det handlar väl, kanske är det ändå så att väldigt mycket av ilska bland andra människor, att det handlar också väldigt mycket om hur de människorna som möter det. Alltså att bli omhändertagen i ilskan gör det lättare att hantera ilskan än att man står själv med den.
Dels är att man kanske inte har metakognition. Man inser inte att man är arg. Man målar över på andra. Sen är det kanske att om andra får det att tala om för det att du i alla fall förstått, vi erkänner att du är orättvist behandlad, det kan ha en väldigt lugnande effekt. För att ofta ilska ett sätt att uttrycka sig, för man kanske inte i det tillståndet kan verbalt säga vad det egentligen handlar om. Det kan bli att det är därför man säger ja, din jävla bla bla bla. För att man inte, alltså man är mindre klar i huvudet. Frontaloben kopplas ju bort på många sätt.
Och då kanske det ändå är så att
Det är mindre analytisk, men också mindre verbal.
Och då finns det kanske ändå att när någon blir arg och höjer rösten och smäller i någonting så här, så kanske man som grupp också, att det finns en plötsligt finns det en hotbild. Det finns ju någonting om att det här vet vi inte hur vi ska ta vägen. Sådär, så det finns det finns ett löfte om rädsla, eller det finns liksom någonting i ilska som gör att man tänker att det kan hända någonting.
Men detta med hotbilden, det handlar ju liksom, det är hur folk tolkar det. Och det hänger samman med deras väl och känd personen, tidigare erfarenheter. Om en helt ny person kommer in och gallskriker, då är det mer obehagligt än om någon som man känner väl, som gjort det 10 gånger och alltid har behärskat sig.
Men det är en avvägningsgrej. Alltså här var det ju på huset, var det någon som var väldigt, väldigt hotfull. På Kärvikvägen. Och vi stängde faktiskt av honom.
Ja, men så är det ju, om man är hotfull. Men det, jag tänker mig att den här gränsen, jag håller med, det är så skriva, men att ilska är ju inte nödvändigtvis ett hot mot någon. Men, det kanske finns en rädsla för ett hot. Jag tänker ibland att man är lite för rädd för ilska.
Och just därför är det att det handlar om hur väl man känner personen. Och ja, för att en del människor man har träffat har varit väldigt impulsiva när de är arga. Och det är liksom så mycket gråzon. Någon kanske inte har sagt något hotfullt, men känns hotfull. Och då är det, beroende på sammanhanget, då kan det skilja sig var man drar gränsen. Tyvärr, du får lämna huset, eller liksom, okej, ska vi bara ta en paus, eller till och med sätta oss och snacka ut det.
Men kan man snacka om hur man har mått innan, och det kanske går en timme sen, så lugnar man ner sig, så det är lättare då, alltså, att prata om man inte är i affekt liksom. För det är ganska viktigt, egentligen ganska viktig lärdom. Jag fick veta från massageskolan när jag läste, så sa min rektor, låt mig tänka på saken, för nu är jag alltså i affekt, och så går hon iväg, så kommer hon tillbaka, så bara, jaha, ja, det var bara det, så det är liksom inte så farligt.
Nej, precis, och det tänker jag, till exempel, återigen, för vi började prata lite om det som hände igår. Och jag tänker just att kommunikation, i, även i affekt, man kan ju, du hanterar ju det, tycker jag, på ett väldigt intressant sätt och föredömligt sätt på många sätt som jag ser det, när man då rusar ut, man är arg, och sen ringde jag till dig, och då svarar du inte, och då tänker man, jag fick också, jag får inte tag på honom heller, liksom. Men då skrev du till mig, jag kan inte, jag vill inte prata när jag är arg, när jag fortfarande är arg. Vi ses imorgon istället. Det tänker jag. För kommunikation går ju på alla håll. Man måste bli mött, som du sa förut Eva här, man blir mött i sin ilska. Men det är också väldigt fint när den som är arg kan kommunicera att jag är här, jag kan vara med och prata, men faktiskt inte nu. För det är ju svårt när man är i
affekt.
Ja, affekt är en stark känsla. Du kan låta Malou och sen föra på vattenmelon här.
Jag tänkte på att det finns människor som någonstans vill spä på ilska också.
Hur tänker du då? Alltså?
Jag tänker till exempel som kvinnor som kan få höra, alltså du har mens. Och då blir ju ilskan 10 gånger värre. Eller jag har det klimakteriet, eller det kan vara någonting liknande. Och förringa det som sägs.
Det är inte så att du som person känner någonting och är arg som person, utan det är ju, det är ju ditt kön och din biologi som gör det. Nej, nej, det är ju såklart. Ja, då är det väl berättigat med en lavett, eller vad säger
jag. Jag har en teori om
det. Vänta lite, vi tar bara så här. Vi ska också sluta snart, men för vattenmelonen.
Dels det Malou sa, det är att olika individer bedöms olika. Om en man kanske är arg, då är det att oj, han måste verkligen bli kränkt och illa behandlad. Men så här, det är liksom nästan en härskarteknik.
Ja.
Jag ska inte ta det på allvar för att du tillhör den gruppen. Sen Per snackade om Rogers, att han sa att han inte ville prata igår. Alltså det är ett ganska praktiskt stödmjukt sätt. Liksom bara okej, okay, nu är jag väldigt arg. Jag behöver tid att samla mig. Antingen för att jag inte orkar just nu, eller för att just nu kommer jag själv vara, säga olämpliga saker. Så liksom, det får ta sin tid tills det ebbat ut och sen imorgon kan vi tala. Då är man klar i huvudet. Och det påminner mycket om den rektorn som du nämnde, Eva.
Ja, som mobbade mig.
Ja.
Men det jag tänkte på var så här, det finns ju både fysiskt och psykiskt våld. Mig, vetligen, jag hade hellre fått smaka i käften av någon än att bara så himla mycket djungeltelegraf. Så är det något som gör mig förbannad, det är liksom djungeltelegraf. Det är liksom
Det gör dig förbannad. Okej, ska vi bara ta, nu är det så att vi har dragit över tiden lite här. Och vi ska börja avrunda det här. Ska vi bara köra en sån här liten sån populistisk avrundning? Du blir arg av djungeltelegrafen.
Ja,
det är det som gör dig förbannad.
Jag blir paranoid liksom.
Okay, ja, det är,
bara precis. Låt mig vara.
Henry, vad gör dig arg?
Som sagt, det beror ju på vad du...
Nej, så kan man inte säga på så här snabba frågor. Det får man bara säga. Vad gör dig arg?
Att Irene blir sur på mig.
Att Irene blir sur på dig? Då blir du arg. Farbror Vattenmeron, vad gör dig arg?
Att testosteron spottas ut från testiklarna.
Intressant. Roger, vad gör dig arg?
Människor och när jag bygger någonting och det inte går ihop.
Människor och när jag bygger något som inte går ihop. Mikael, vad gör dig arg?
Jag vet faktiskt.
Ja, men det är inte så här precis, Henrik. Kan man inte säga här. Nu har du chansen att bara säga någonting. Vad gör dig arg?
När det går långsamt och jag får inte saker gjorda. Eller nej, när det är stopp alltså.
När det går långsamt och inte får saker gjorda. Okej. Malou, vad är det som, vad gör dig arg?
Det är en del. Jag kan bli arg om jag märker att, eller inser att någon ljuger för mig. Jag kan bli väldigt, eller störd i alla fall. Av att någon inte svarar. Eller lyssna på det jag säger om jag försöker säga någonting.
Och Mattias då? Vad gör dig arg?
Jag vet inte. Att andra ser ner på honom fast man har psykisk ohälsa. Och att jag gillar inte det svenneri.
Vad sa du?
Svenneri.
Svenneri?
Typisk svensk mentalitet.
Vänta lite nu. Du ger upp på sin helt ny podd. Svenneri. Det gör det,
ja. Det finns en komiker som sa det, mjölka svenner.
Jaha, okej. Okay.
Det är ett intressant begrepp.
Vad betyder det?
Det stereotypiska i svenska samhället.
Okej, det gör jag.
Ja.
Okej, hörni. Nu är klockan gången och flaggen och allt det där. Nej, vattenmelon. Nu är programmet slut. Alltså, hörni, tack så hemskt mycket för att ni var med. För att ni delade med er av ett... Av, det kan vara svårt att prata om ilska, men det verkar ju som att man håller på att somna, Malou. Men... jag skojar. Men... kul. Att ni var med. Och det var roligt att prata om det här ämnet som man ofta, det kan man ju återkomma till. Så där, det finns ju mycket att säga. Så att, tack så mycket för idag. Vi syns snart igen.
Tack.
Vrål!